Hej och välkommen till MRO-podden. Det här är premiär och det är det första avsnittet. MRO står ju för Människorätt för ofödda. Jag heter Mats Selander och är ordförande för Människorätt för ofödda. MRO är ju en organisation som jobbar för oföddas människovärde och mot abort. Och vi som har den här podden är då jag och Nasrin Sjögren som har fungerat som talesperson för MRO och som är en röst i abortfrågan för de oföddas försvar alldeles av egen kraft får man ju säga också, eller hur?
Inte födsel kanske, men ohejdad vana vid det här laget.
Ja, exakt. Ja. Så att, det känns väldigt kul att vi får göra det här, Nasrin, och prata om de här frågorna. Det jag tänkte att vi skulle börja med är att fråga dig, Nasrin. Du har ju liksom inte varit abortmotståndare. Det är sånt där en ord, liksom, abortmotståndare. Ja. Det är ju ingen som riktigt känner att man vill ha det klistrat i pannan på sig. Men vi har väl kommit att acceptera att det är det vi är, va? Vi är motståndare till...
Det är sånt där man ska med barn med. Akta dig, annars kommer abortmotståndarna att ta dig.
Ungefär,
om du inte äter upp din gröt.
Ja, exakt, ja. Och så är det ju precis tvärtom.
Ja,
men hur som helst. Jo, nej, men kan inte du berätta? Du kommer ju ha en väldigt intressant bakgrund och vi ska prata mer om det sen. Men just nu skulle jag vilja att vi pratar lite grann om hur i all sin dar blev du abortmotståndare, Nasrin? Hur gick det till? Liksom?
Det var ju väldigt otippat. Jag kallade mig länge för den motvillige abortmotståndaren. För att jag ville inte vara det. Det var så otroligt tvärtom mot allt vad jag var för övrigt. Så det krockade så väldigt. Jag kom ju från en bakgrund där jag precis hade lämnat Miljöpartiet. För att jag tyckte att de var för... Ja, för mycket av sellouts.
De var för mjäkiga.
De var för mjäkiga, ja. Okay. Så då gick jag med Vänsterpartiet istället.
Ja, det var raka rör.
Det var ordning och reda.
Ja, just det. Härligt. Ja.
Det var feminism och det var socialism. Och som jag tänkte mig i socialismen så var det en röst för den lilla människan som var utsatt för människovärdet. För dig som inte har pengar men som just fortfarande har ett hjärta som slår och fortfarande är... Ja, värdefull. Mm. Bara i kraft av att du är människa. Så, liksom, det var ju ändå min utgångspunkt för varför det var viktigt att kämpa. Och då i Vänsterpartiet som jag tyckte var den tydliga rösten för detta.
Och sen, det är ju intressant för många från kristet håll kan ju tänka att vänsterpartister de står väldigt långt ifrån kristna värderingar till exempel. Eller de traditionella värderingarna eller människovärdesvärderingar. Men det som driver många i Vänsterpartiet är ju i väldigt hög grad det som driver... många andra då människorättsaktivister eller kristna eller Amnesty eller vad det är, liksom människovärdet, fast man tolkar det på olika sätt och drar olika, man har olika tillämpningar, olika slutsatser, men det ändå är lite samma patos.
Det är samma patos, man tror på människovärdet, man tror att människan är värdefull i sig.
Och det är de svagaste och minsta som man ändå vill stå upp för.
Exakt,
ja, just det.
Mot de här stora drakarna som man tänker sig är då kapitalet och liksom, olika krafter som hela tiden hotar den lilla människan.
Just det.
Och det är ju mycket det som är ingången för de flesta som är aktiva i Vänsterpartiet, i alla fall historiskt skulle jag säga, hög grad. Nu har vi kanske luckrats upp på senare tid. Men...
Så det var liksom din, därifrån kom du. Jaha, vad hände sen då?
Ja, och då råkade det ju vara så att jag samtidigt hade börjat på den här, ja, vad ska man säga, bibelskola låter så sekteristiskt. Eller jag tyckte
i
alla fall.
Ja, visst.
Men ja, den sån här folkhögskolekursen på ett år, kan man ju säga också. Som behandlade frågor som hade framförallt med filosofi och teologi att göra.
Ja, så
där man vände och vred på. Rationellt, liksom, är en gudstro i sig sannolikt eller liksom trovärdigt som livsåskådningsalternativ jämfört med framförallt ateismen men även andra livsåskådningar. Men ja, också andra frågor som hade anslutning till den kristna tron där man liksom, systematiskt gick igenom dem rationellt och logiskt. Och en av de frågorna som då kom upp här under det året jag läste där, det var ju aborter och huruvida det var rätt eller fel med aborter. Och det var ju du, Mats, som var den som höll i det.
Jag var en av lärarna där, precis. Och tog upp, undervisade i etik bland annat. Och tog upp abortfrågan. Jag kommer ihåg att vi satt på väg upp till Dalarna. På bussen eller tåget eller vad det var. Och diskuterade abortfrågan, Nasrin. Kommer du ihåg det?
Ja, då sa jag väl bara kort att nej, men jag har gjort en abort. Och det var ju kanske inte det bästa som kunde ha hänt. Men det var så det blev. Och jag har svårt att se att det är fel i sig.
Mm.
Rent etiskt så att säga och moraliskt. För att, ja men liksom... Ja, det är ju ändå kvinnans kropp och hon har rätt att göra vad hon vill med den. Och det är inte en faktiskt levande varelse, i alla fall inte i början när det ligger i magen. Ja, just det. Och då tyckte du att, nej men vänta nu, med människovärdet då? För det här är ju en människa, även om det är en väldigt tidig människa, en ung människa. Och som kanske inte har utvecklat alla sina funktioner, så är det fortfarande en levande organism som tillhör människosläktet. Jag bara, jo, men det kan jag ge dig. Så är det ju rent faktiskt, biologiskt, liksom, naturvetenskapligt.
Ja, just det.
Och då tyckte du att, ja, men som kristen så har man ju också en tro på människovärdet.
Ja.
Att man inte kan få ta livet av människor.
Och även om man inte är kristen så är det ju väldigt många som har den tron.
Ja, ja.
I alla fall, exakt. Mänskligt. Ja.
Det är ju så.
Ja.
Och då tyckte jag att, nej men stopp och belägg, jag vet inte om jag tror på människovärdet.
Nej, just det.
För mig var det någonting jag hade jobbat mycket med i mig själv. För att jag var ju ateist innan. Och jag hade just inte bestämt mig för om jag var kristen eller inte.
Nej, just det, just det.
Och visst, människovärdet liksom lite luddigt höll jag med om. Att människor som lever och finns och är födda, de ska man ju värna.
Just det.
Och de ska man inte göra våld på olika sätt. Men någon som då är liksom i början av graviditeten, ett embryo till exempel. Som inte har en hjärna och inte har ett hjärta. Och inte har någon upplevelse av världen. Liksom, utan bara är...
Ja, just det.
Ja, en celldelning i största delen liksom så.
Mm.
Det hade jag svårt att säga, det skulle vara ett problem om den dog eller inte dog så,
ja,
just det, just formellt det. Objektivt.
Och du var ju också vegan och djurrättsaktivist och sådär, och då har man ju ofta en kritik mot människovärdet för man känner att det,
ja, alltså att det innebär
förtryck. Ja, det innebär ett förtryck då mot de andra arterna så.
Ja, så att för mig var det så att, men jag vill utvidga människovärdet så att de fattar alla människor.
Just det.
Och då ska det, eller alla varelser, alla, ja, alla levande varelser. Varelser, alla djur menar jag. Alla djur är inte människor, men människor är djur och alla djur är värdefulla. Det var just ungefär det. Så jag tänkte.
Just det.
Och att det finns inget som särskiljer människan så att hon skulle ha ett eget unikt värde. Utan alla levande varelser ska ju visa samma hänsyn.
Ja, just det. Just det.
Ungefär. Och då drog ju jag gränsen inte vid art utan vid vad jag kallade för livssubjekt. Att du är en varelse som är vid liv. Och som också ett subjekt som har en upplevelse av världen och dig själv i någon mån.
Just det.
Och det är du inte när du är ett väldigt, väldigt ungt embryo eller väldigt ungt foster.
Ungefär det som Peter Singh, Torbjörn Tännsjö och andra talar om person. Precis, ja. Ja, personskap.
Ja, jag hade inte det ordet, men det var så jag hade tänkt.
Just det,
just det. Det var ungefär det som var min kritik då. Att, men jag vet inte om jag tycker att man kan erkänna en varelse rätt till liv på det sättet.
Ja, just det.
När det inte finns ett personskap.
Just det.
Så kan man väl säga att jag menade, även om jag var mer omständig för att jag inte tänkte på det i de termerna.
Nej, just det.
Men då utmanade du mig det och tyckte att, men hur blir det då? Om man tar bort människovärdet, vad får vi då för värde? Vad får det för konsekvenser?
Ja, just det.
Och menade väl just det att om du fråntar den ofödda människan hennes människovärde, den här absoluta rätten till liv, baserat på hennes funktioner, då kommer det slå också på födda människor, hur den bär det åt.
Just det.
Men du tyckte att, nej men det håller jag väl inte med om. Så är det väl inte, det är jättestor skillnad på före och efter födseln.
Ja,
och liksom början och slutet i graviditeten. Och så där höll vi på och dividerade fram och tillbaka. Det ena då liksom, med personskapet. Och slår det mot födda människor också. Och liksom går det dra en skarp gräns mellan födda och ofödda.
Jag kommer ihåg att jag tog upp medvetslösa.
Ja, det gjorde
kom
du.
Kommer du ihåg
det? Ja, det gjorde du. Och du tyckte att, nej men då har man ju levt innan. Eller varit vaken. Man har liksom varit någon innan man blir medvetslös. Så det har man ju inte. Om man aldrig har varit i medvetande utan är på väg in i ett medvetande från början.
Ja, just det.
Men det höll ju inte heller riktigt den invändningen.
Ja, för det blir ju ändå så att om då hade man ju värde när man var medveten. Och så måste man ju i någon mening då tappa åtminstone något av det värdet när man blir medvetslös. Och vi brukar ju inte tänka att medvetslösa människor faktiskt
blir mer värdelösa.
Blir mer värdelösa, utan på något vis blir de mer skyddsvärda på grund av sin utsatthet.
Ja, det är inte mer fritt fram. Tänker, nej, våld på dem,
man tänker så här. Man tänker inte så här. Har du mördat en människa som var medvetande? Har du mördat en medvetslös människa? Jaha, men det är en förmildrande omständighet.
Nej, det var inte
så
en person.
Då får du ett lägre straff. Det tänker vi ju inte, utan snarare så tänker vi då att det kanske är ännu värre att man så att säga utnyttjar en person som är så hjälplös och sårbar, va?
Ja, ja,
och det hela det resonemanget bygger på
människovärdet.
Ja,
ja, att det finns där. Att det är baserat på bara arttillhörigheten, att du är en människa vid liv.
Just det.
Och inte...
Inte funktion.
Inte funktionen. Så, ja, så du vände liksom ut och in på det här med funktion och så, och personskap. Men sen var det också det här med huruvida man gör abort för att man vill avbryta graviditeten.
Ja, ja.
Eller man gör abort för att man vill att barnet ska dö.
Ja, just det.
Där var vi oense.
Ja.
Och jag menade att nej, men de flesta gör ju inte abort för att de är modiska och vill ha ihjäl barnet.
Nej, nej.
Eller fostret eller embryot. Mm. Utan det gör de ju för att de inte vill vara gravida i första hand.
Just det.
Och gick det då att göra det på något sätt om man slapp vara gravid, då skulle man ju liksom vara nöjd sen.
Ja.
Och då svarade du då att nej, men okej, men då föreställer vi oss i en avlägsen framtid att man har såna här artificiella livmödrar.
Ja, just det.
Och där ingen behöver döda fostret för att kunna avbryta graviditeten.
Mm.
Du kommer till sjukhuset och säger nej, men nu vill inte jag längre vara gravid. Ja, men ingen fara. Och så flyttar man på fostret oavsett hur gammalt det är eller till den här artificiella livmodern. Och sen är du fri att gå.
Ja.
Tror du att folk skulle vara nöjda då?
Ja, just det. Ja, just det.
Skulle de nöja sig? Det behövs inte abort längre. Eller liksom, då behöver man inte längre döda några embryoner i foster. För då har man ju sluppit vara gravid och man kan gå och man är fri.
Just det.
Ja, kanske. Det var liksom, jag visste inte riktigt. Det blev lite så svårt ändå. Ja. Och då skärpte du till det och sa såhär, okej, men tror du att folk skulle vara nöjda då och gå iväg? Eller skulle de dra ur sladden till sitt ofödda barn?
Mm.
Till den här artificiella livmodern. Mm. Innan de gick, om de fick chansen.
Mm.
Hur tror du att det skulle vara? Hade de varit okej med att det här barnet fortsätter växa i den här livmodern tills den är färdig födas, sen flyttas ut och sen får leva sitt liv hos någon annan?
Ja.
Eller, ja, eller hur tror du? Och då fick ju jag till slut erkänna motvilligt att nej, men de flesta skulle nog dra ur sladden.
Ja, ja.
Man vill inte att barnet ska finnas.
Det är liksom poängen. Man ska spola filmen baklänges på något vis. Exakt. Det här som hände skulle inte ha hänt. Och nu så ska vi se
och
till att
det blir finnas.
Det blir ohänt.
Ja, det blir ohänt. Precis. Och det blir inte ohänt om jag avbryter min graviditet. Men barnet får fortsätta finnas. Och sen faktiskt leva vidare sitt liv. Frikopplat från mig.
Just det.
Och då insåg jag att oj, nej, men det är verkligen inte vad jag har gått här och sagt. Att det handlar om att avbryta graviditeten. Mm. Och att det är en olycklig konsekvens på att barnet dör. Eller embryot eller fostret. Utan det är ju själva poängen.
Det finns en intention som inte är särskilt vacker.
Mm.
Kan man säga. Som är moraliskt klandervärd. Liksom, jag vill göra mig av med den här människan.
Den här människan ska inte få finnas. Inte som den är nu. Och särskilt inte sitt framtida jag.
Nej, just det.
För jag vill inte att det ska finnas ett barn där ute. Mm. Som är mitt barn. Men som inte jag tar hand om.
Just det.
Alltså jag vill inte själv ta hand om det och jag vill inte heller att någon annan ska ta hand om det. Och därför måste det inte finnas.
Och egentligen så tänker jag, om man tar en medvetslös person som har haft ett medvetet liv så att säga bakåt, är det inte ganska många av oss som ändå känner att det man har haft bakåt, okej, men det brott som begås mot mig om någon tar livet av mig är ju hela den framtid som jag inte nu får men skulle ha haft.
Ja.
Är det inte värre att bli av med sin framtid än att på något vis förstår jag menar. Alltså om du har en hjärndöd människa som snart kommer att dö, då tänker vi ju inte att den här människans värde är väldigt väldigt viktigt och vi måste hålla den människan vid liv så långt det någonsin bara går, eftersom den personen har varit vid medvetande i 85 år.
Mm.
Men däremot så känner vi väl att en treåring som har hela livet framför sig, och den personen vill vi verkligen rädda.
Ja, för den har så långt kvar att leva.
Ja, ja, ja.
Så mycket liv kvar.
Och då känns det ju som att det gäller ju verkligen de ofödda barnen.
Ja, alltså, de har ju bokstavligen hela sina liv kvar. Om man inte går in och dödar dem. Visst.
Ja, det där.
Ja,
jag kommer ihåg vårt samtal där. Mm. Inte riktigt alla detaljer. Du kommer ihåg vissa detaljer, jag och andra. Ja. Men hur upplevde du att bli konfronterad på det där sättet som jag gjorde? Jag kommer ju inte ihåg, jag försökte väl vara trevlig som jag brukar.
Ja, du var snäll och trevlig. Det var du.
Men liksom ge argument och resonemang. Och så, hur upplevde du både den konversationen men också den processen?
Alltså, jag tänkte väl att jag kom från den logiska och moraliskt upphöjda positionen.
Mm.
Och att du kom från det här onda abortmotståndarlägret.
Ja, neandertalperspektiv.
Ja. Och det var väl tråkigt att du skulle ansluta till dem.
Ja.
Du som var så trevlig.
Ja, ja, precis.
Men nu var det så. Så du fick väl försöka förklara för dig varför du hade fel, helt enkelt. Det var ju min självklara ingång.
Ja, ja, precis. Ja.
Så. Och det som hände då under det här långa samtalet som pågick under den här lägerveckan, det var ju att jag dels upplevde det som väldigt uppfriskande att få, ska man säga, logiska, rationella passningar tillbaka hela tiden.
Ja.
Mm. Jaha, du säger så. Men vad händer då som en konsekvens av det?
Just det.
Ditt A leder till B som leder till C. Är du med på det?
Vi bara inte avfärdade dina resonemang. Nej, så är det bara inte. Du ska tro så här bara. Du
nej.
Liksom, utan,
nej. Nej. Utan det var väldigt så här. Men nu sätter vi oss här och går igenom alltihop ordentligt.
Just det, just det.
Och det tyckte jag var uppfriskande. För jag är ju lagd åt det hållet. Jag tycker precis, det är kul att vara hjärngymnastiskt. Liksom, att just hålla
det.
På så.
Just det.
Men sen var det såklart väldigt provocerande också för mig. Som dels hade gjort en abort och någonstans. Mm. Även om jag sörjde den aborten. Att få... liksom, hade ju ändå liksom hela samhället i ryggen i att det här var ett beslut jag hade rätt till, även om det var sorgligt.
Just det.
Och att det var både juridiskt och moraliskt och etiskt liksom helt okej att göra så. Och det är klart att då att träffa någon som säger, nej men det var fel, du har dödat ditt barn.
Mm. Ja, det är inte liksom...
Det är ingen kul. Det är ju väldigt provocerande.
Ja, det är klart.
Ja, och det vill man ju inte heller... liksom sitta med den insikten i knät. Liksom. Så det är klart att då gör jag ju motstånd mot det budskapet så gott jag kan.
Mm.
Men samtidigt är jag ju som sagt väldigt mån om att det ska vara sant. Och inte bara liksom att det ska kännas rätt för mig, utan det ska vara sant i sig.
Ja, just det.
Så. Mm. Och till slut så insåg jag ju, när vi var klara med den veckan och vi hade hållit på och inte bråkat, men diskuterat det här fram och tillbaka. Så insåg jag till slut att men jag har ju slut på argument. Jag har ju helt tömt min låda med argument här. Och det är inga argument kvar. Inte endast för litet ett. Och du har liksom vunnit det här.
Jag fick intrycket av att du såg bilden på något vis. På ett annat sätt.
Ja.
Att du såg hur det hängde ihop och såg, oj, den där bilden hade du inte sett tidigare. Så ungefär, är det rätt beskrivet?
Jo, men så är det. Alltså, dels ungefär, hade jag liksom tagit för givet till slut. Liksom, att, nej, men alla säger att det här är en rättighet. Ja, och att man får göra så här. Då måste det väl ändå vara så.
Mm.
Men också att utan att tänka på det medvetet så var jag bort någonstans själva grunden och liksom inte utgångspunkten men en nödvändig liksom grund för den livsstil som jag hade och som många omkring mig hade.
Oh, just det.
Där man har utomäktenskapliga relationer på olika sätt. Och jag var just en polyamorös relationsanarkist och rörde mig i de kretsarna när jag kom in på Credoakademin där. Och tyckte liksom att, nej men vadå, det är väl inte konstigt att ha sex med någon, bara för att den är trevlig, även om jag aldrig tänkt träffa den igen. Liksom, men
något, nej, just det.
Kanske gå på massage på salong liksom, eller någonting. Att det, liksom, man har glädje av det och sen så kommer man vidare med livet. Så länge man inte gör våld på någon och ger sig på någon och gör någonting som den inte är med
just
på
det.
Så är det okej. För det är bara liksom en sak mellan mig och den andra. Men här blev det plötsligt en tredje oskyldig part som just potentiellt fanns med i bilden som kan... Någonstans riskerade att plikta med sitt liv för den här så att säga, oskyldiga massagen jämförelsevis då.
Just
och då blev det plötsligt en helt annan sak.
Ja, ja, ja.
Så det var väl det att jag insåg att nej, men det är inte alls så att vi avbryter graviditeten bara för att vi inte vill vara gravida. Utan i de allra flesta fall så avbryter man graviditeten för att man vill att det här barnet inte ska finnas.
Just det.
Oavsett hur sent eller tidigt det är graviditeten man gör avbrytandet. Och att... Det är faktiskt en människa.
Mm.
Det är inte kanske en människa eller lite halvt en människa eller eventuellt en människa eller alla de här liksom omskrivningarna folk hittar på, utan
det.
Det är de facto en människa som vi medvetet aktivt tar livet av.
Ja, just det.
Och den insikten, det var ju det som var så här, aj.
Ja.
Det gjorde ont.
Ja, det förstår jag.
Och inse det.
Ja.
Så det var ju som liksom den första smällen så att säga, liksom, alltså så här, svåra saken att smälta. Och nästa svåra sak som alltid var att okej, men nu när det är så här, vad får det för konsekvenser för det liv jag och många andra med mig i vår tid lever? Ja, men då är det ju slut på utomäktenskapligt sex. För då kan man ju omöjligt ha den här sexuella samvaron som kan leda till barn med någon annan än den jag faktiskt kan tänka mig att vara medförälder till.
Ja, just det.
Och kan du tänka dig ha barn med någon, då är det rimligt att du gifter dig med den.
Det blev som att, ja men precis, det blev som att det liksom... kom in enormt mycket mer ansvar i de sexuella relationerna helt plötsligt.
Ja.
Och jag kommer ihåg att du, där när vi pratade efter det där, så var det någon kille som du haft någon relation med som började stöta på dig igen och du sa något i stil med att ja, men nu är jag abortmotståndare så blir jag med barn så behåller jag det. Eller,
ja, visst det var det. Han var extremt angelägen om att vi skulle träffas igen. Jag tror han hade flyttat från stan.
Mm.
Vi hade varit väldigt förälskade i honom och han hade varit väldigt... Ja, men så här, svår att få grepp om. Liksom. Att jag var tydlig med att jag var förälskad. Och han var väldigt tydlig verbalt med att han var så himla förälskad i mig. Mm-hmm. Och att jag var kvinnan i hans liv och det ena med det andra. Men sen när det kom till att, ja, walk the talk så att säga.
Ja, just det.
Så ja, var det lite mer glest liksom.
Med, ja, just det.
Ja. Hur ska man säga? Han var inte riktigt lika bra på att leverera där.
Nej.
Så jag blev ju rätt förvirrad. Så här, men tycker han om mig, så varför visar han inte det? Och gör han inte det för att han egentligen inte känner som han säger? Eller vad är det här för någonting? Eller älskar han mig, men han har på något sätt svårigheter som gör att det är svårt för honom att leva upp till det liksom, fullt ut. Men då ville han då som sagt, han var i Stockholm tillfälligt och han ville gärna ses igen. Och han tyckte så mycket om mig. Och snälla, kan vi inte bara ses och liksom, ta en fika åtminstone?
Ja, just det.
Och till slut så var jag så här, ah, nej men okej, vi kan väl ses och liksom ta en fika då, kom över så gör vi det. Och i samband med det så råkade, det var verkligen inte genomtänkt, utan jag berättade om mig själv och mitt liv och då hade jag precis haft de här samtalen. Så tänkte jag att det är klart att berätta för honom om det.
Ja.
Och då sa jag det, nej men till slut så hade vi pratat klart, jag och Mats då, och då kom jag fram till att nej men jag måste ju bli abortmotståndare, för det är ju uppenbarligen så verkligheten är beskaffad och jag vill ju inte vara den som är för att döda små människor, det är ju fruktansvärt. Och det är klart att då blir jag abortmotståndare. Så skulle du och jag vara en team igen och det skulle leda till att jag blev gravid, då kommer jag behålla det barnet. Det finns ingen diskussion.
Hur reagerar han på det?
Han blev ju likblek och såg ut som han skulle svimma.
Okay.
Jättetyst. Ja. Han har varit väldigt glad och charmig och uppvaktande. Så blev han väldigt tyst och väldigt sådär bister, liksom butter nästan. Och så sa han att men du, jag vet inte riktigt vad jag ska säga, men då kan inte vi ses någon mer.
Nej, just det.
Säger han då.
För av princip så...
Ja, han hade lovat sig själv att aldrig bli pappa någonsin.
Oj, ja just det.
Och då kunde
men han skulle ha sex med många.
Ja, han skulle ha sex med halva planeten mer eller mindre. Liksom.
Okay.
Mm. Och gärna med mig, för mig var han så kär i. Liksom.
Ja.
Okay. Men då plötsligt så kunde han inte längre ha sex med mig.
Nej.
Så då var det stopp och belägg. Aldrig mer skulle han ha sex med mig.
Jag för mig du sa något i stil med att han också kallar sig för feminist.
Eller? Jo, han kallar sig feminist. Han var också en passionerad feminist.
Ja, just det.
Vegan tror jag han var också. Allt det där jättefluffiga som man tycker om.
Så, som feminist så räknar man då med att kvinnan gör abort om man gör henne med barn. För att hon ska inte få bestämma för man är feminist.
Ja.
Eller vadå?
Ordning och reda, eller hur det nu är. Liksom.
Nu bestämmer jag att den här kvinnan inte får bestämma för jag är feminist.
Eller jag bara förutsätter att alla gör abort. Ja, just det. Gör dem om man bara ligger med dem och är tillräckligt svinig.
Just det är feministiskt att bete sig på det sättet på något vis kanske.
Ja, jag vet inte. Alltså, det är väl ofta
men tänk om kvinnan vill ha det här barnet. Tänk om hon vill ha honom i sitt liv och så vidare.
Han bara förutsatt att blir hon gravid och då gör hon abort.
Ja.
Och då hade vi pratat om det innan jag kom ut som abortmotståndare lite av misstag där i vårt
samtal. Ja, just det.
Så var han ju lite så här, ja nej men du vet, han försökte flörta upp mig helt enkelt och få full mig där.
Ja.
Och då sa jag ju någonstans att men jag äter inte p-piller ens en gång och jag vet inte riktigt om det här är en så bra idé. Liksom, att vår relation har varit lite konstig och jag vet inte om jag vill riktigt så där.
Nej, just det.
Och då tyckte han att nej men det är ingen fara, alltså, det finns ju kondomer och det finns så många preventivmedel. Det är så liten risk att du blir gravid, så
det
behöver du inte vara orolig för ungefär. Men så bara kort efter så berättade jag att abortmotståndare, det har jag gått och blivit. Och då är det han som går från att nej men det är så liten risk att du blir gravid så det är knappt att det är värt att liksom diskutera. Mm. Till nej jag kan absolut inte ligga med dig för om du blir gravid då blir jag pappa.
Ja just det.
Och det har jag lovat mig själv att aldrig bli så vi kan aldrig ses igen.
Nej just det.
Och så gick han. Och honom såg jag aldrig mer igen.
Ja men det var väl skönt det.
Ja det var ju skönt. Det redde ju till den här frågan. Jag hade kämpat med, älskar han mig eller inte? Nej uppenbarligen inte.
Så det är ett tips för att kolla om mannen
är seriös.
Om han är värd sin viktig guld eller om det bara är bly. Eller på
ja verkligen. Nej, men, och det blev ju trick. Jag lärde mig ju det efter det. Okej, men det ska jag vara väldigt tydlig med i mitt dejtande. Då jag var ju singel.
Precis.
Att jag är abortmotståndare. För det sållar bort alla de här typerna som påstår att de är män som
ansvar. Ja,
och som egentligen bara är små, men liksom,
små killar där på insidan. Jag vill bara fråga till sist här innan vi slutar det här avsnittet. När du liksom fick den här insikten, du hade ju själv gjort en abort. Och liksom, hur bearbetade du den känslan av kanske både skuld och sorg och... Vad hände på den fronten i dig då när du intellektuellt började inse att du tror på människovärdet och du började tillämpa det konsekvent och insåg då att det här, jag har bidragit till att mitt första barn dog. Och nästa avsnitt så tänkte jag fråga dig hur det där gick till och sådär. Men vad hände med din sorg och din skuld och din... Liksom på den, hur gjorde du med det?
Alltså det som hade hänt var att efter den aborten så hade jag ju all den där skulden och all den där sorgen. Och all den där ångesten.
Även om du inte var abortmotståndare?
Ja.
Okay.
Så alltså det där väcktes ju av själva aborten. Alla de känslorna och alla de frågorna. Men jag upplevde ju att det var illegitima känslor och frågor som inte... Alltså att det var liksom irrationellt och ja, men illegitimt. Och att det inte fanns liksom någon anledning att känna och tänka som jag gjorde. Så jag fick ett dåligt samvete för att jag kände sorg och skuld.
Mm.
Och kände mig som en dålig feminist.
Okay.
För det här var ju liksom en framgång och någonting värt att liksom fira och vara tacksam för att man får göra abort. Här sitter jag och mår jättedåligt över att jag gjort en abort.
Mm.
Men det här går ju inte. Var jag för slags feminist?
Okay.
Och jag kände inte att jag kunde prata med någon omkring mig heller. För jag fick ju det här uppmålat som att det här var ungefär som en sen mens. Så här sitter jag och sörjer en sen mens. Jag menar, hur bisarrt och löjligt är inte det liksom.
Mm.
Men ändå så hade jag sorgen och jag hade skulden och jag hade alla de här jobbiga känslorna och frågorna. Vem var du? Var tog du vägen? Kommer du tillbaka om jag blir gravid igen? Var du någon alls?
Just det.
Och det kunde inte jag få svar på någonstans.
De frågorna till barnet, ja.
Ja, ja visst, till barnet. Det gick liksom inte att... Det fanns inget rum för de frågorna. Nej. Det fanns ingenstans att ta vägen med de frågorna. Så jag grävde ner det i mig själv och liksom la locket på.
Mm.
Och så levde jag ju då. Och stängde av det i de 3 åren som det tog från aborten till att vi hade de här samtalen.
Och jag
fick de här insikterna.
Mm.
Och det som hände då var att jag liksom kände att plötsligt hade jag faktiskt tillstånd. Och kände de känslor jag hade.
Okej,
och ha, alltså för allting fick ju på något sätt... Det var som en bekräftelse. Det var inte jag som var knäpp.
Nej, nej.
Som hade sorg och skuld och massa frågor kring det här i mig själv. Utan det var ju helt naturligt, givet att det faktiskt var en reell levande människa som faktiskt var mitt barn. Som faktiskt hade dödats i aborten.
Vi har inte pratat om det här någon gång, Nassim, på det här sättet. Men går det att säga då att du, det här låter ju paradoxalt, men liksom att bli abortmotståndare och sen då uppleva sin skuld över aborten. Paradoxalt nog blev en sorts befrielse.
Ja.
Går det att säga så?
Det går att säga så. Det var som en lättnad.
Ja, ja.
Men också att jag plötsligt kände det mer på djupet. Så det var också väldigt tufft.
Det var tufft.
Att möta de
sakerna
och förstå att det var inte bara jag som var knäpp och överkänslig.
Nej.
Utan det var ju faktiskt verkligt allting. Och att det här var en helt riktig reaktion på att mitt barn hade dödats.
Mm.
Och inte bara... Ja, jag som hade någon konstig hormonell reaktion på ett ingrepp för att jag avbröt en graviditet i förtid. Liksom,
och nej, just det.
Alla de här konstiga liksom, omskrivningen och förklaringarna man får för att det inte ska bli tydligt vad en abort är för den som gör det.
Mm.
Så. Så att det var liksom... Ja.
På det sättet så... För jag gillar ju särartsfeminismen. Alltså på något vis... Kvinnor bär barn. Det är något unikt för kvinnor. Och det är liksom väldigt... Väldigt fint tycker jag. Och väldigt stort att få göra det. Lite avundsjuk är jag som man på just på det faktiskt. För det är väldigt vackert tycker jag. Samtidigt, och då tänker jag så här. Du förnekade ju din kvinnlighet också. Alltså den blev ju också i en viss mening aborterad. Inte helt hållet. Men liksom förnekad
eller trampad på.
Ja,
nedtryckt. Och det var ju det jag ofta fick höra. Ännu mer efter den aborten. Att Nastrin, du är ju som en man. Liksom. Att du beter dig och förhåller dig till saker och ting som män traditionellt gör.
Okay.
Och att det var lite så här som ett utropstecken eller någonting som folk omkring mig reagerade på.
Ja.
Och det var ju så. Jag hade ju bestämt mig för att man var kvinna. Det var ingenting att hålla på med. För det var ju bara ett sätt att liksom bli sårad på. Ett sätt att råka illa på.
Just det.
Råka illa ut på. Liksom.
Just det.
Att det var helt enkelt för sårbart och för jobbigt att vara kvinna liksom fullt ut i det yttre.
Hur kan man känna så i världens mest jämställda land?
Ja.
Är det inte någonting, det är någonting sjukt här?
Ja, jag visste att det var bara om jag liksom förmanligade mig själv så att säga.
Ja, just det.
Och gick in i en liksom stark mansroll som jag faktiskt kände att jag hade ett skydd och ett värn och att jag också kunde bli tagen på allvar och som jag kunde ta för mig i världen.
Mm. Här tänker jag också att vi män spelar en väldigt stor roll i abortfrågan på det sättet att vi pressar kvinnor, manipulerar kvinnor därför att vi blir rädda när vi inser att vi håller på att bli pappa, höll jag på att säga. Eller det är, oj, positivt graviditetstest, jag ska bli pappa. Alltså den här rädslan som väldigt många män har. Och en bekvämlighet, att när man ekonomiskt, och jag vill inte ta det ansvaret och
allt
det här.
Det är ju som något annat än bara sig själv.
Ja, just det. Ja. Så jag ser ju männen som den stora skurken i det här dramat, ärligt talat, om man ska nu generalisera.
Alltså, men väldigt, väldigt ofta är det så. Det har man ju sett också när man har gjort forskning på det här. Att de allra flesta aborter, det var 73% såg en siffra på, av alla aborter som sker, så är det efter påtryckningar från omgivningen. Just och då framförallt från barnafadern.
Just det.
Och det har man också sett när man ser, liksom granskar våld mot kvinnor, och särskilt partnervåld, så är det aldrig som kvinnan så utsatt för fysiskt våld och annat våld också, som när hon är gravid.
Oj då.
Och då också ofta från barnafadern och partnern. Ja.
Aj, aj, aj. Nasrin, jag tycker det är väldigt intressant att höra dig förstås. Jag hoppas du som lyssnar också tycker det. Vi avbryter första avsnittet här nu, och jag tycker vi ska fortsätta att prata. Och nästa avsnitt så tänkte jag att vi skulle prata om, du får berätta lite om hur din abort gick till, hur du upplevde det och hur du sen upplevde det, jag säger, i efterhand när du sen har ändrat åsikt i frågan.
Ja,
så det tänkte jag.
Ja, det är intressant. Absolut.
Tack för den här gången.
Ja, tack.
Tack.